i ditt namn. Amen. Tack kära lovsångare för mig. Vi skulle kunna hålla på en stund till, men vi ser ny nåd och ibland långa predikanter, men jag ska försöka se vad vi får gjort idag. Hörrni, innan jag går in i predikan, jag hade den stora nåden, glädjen, bönesvaret, att igår var med på en vigsel, en god vän i församlingen. Får vi upp en bild på vår gamla Patrik Hellström sa att Jesus kommer nog snart. Jag vet inte vad han menar med det. Men det är ju vår gamla församlingsarbetare, lovsångstjänare Rasmus Forsman som igår fick gifta sig. Det var helt fantastiskt. Men sin pia. Så det fick vi då ha en stor glädje att fira hela gårdagen. Så han är säkert glad och nöjd än idag. Så, jag har en predikan som jag skulle lite vilja spinna in på vad flera av mina förebilder i Herren har talat om här sista månaderna. Och min titel är ganska kortfattad och hamnade nästan i målbrottet när jag sa den. Låt dig förvandlas. Och vi tror på något sätt att ska Gud göra någonting i Vasa så förutsätter det att vi blir förvandlade genom hans helige ande. Vi tror inte att det kristna livet handlar inte, jag minns Stefan brukar använda en sån bild där man ska bli mer och mer vit om knogarna. Vi tror att Guds rike det kommer när Guds rike kommer till oss. När vi får bli förvandlade genom den helige ande. Jag har två korta bibeltexter som vi bara läser i Jesu namn. Herrens ande ska komma över dig och du ska profetera med dem och bli förvandlad en annan människa. När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel förvandlade Gud hans hjärta. Och andra texten från Markus 4. Jesus sa det: Guds rik är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast käran gå för skördetiden är inne. Det finns mycket att säga om den här texten. Men jag skulle koncentrera mig, beklaga att fonten är lite liten i första sliden. Men den växer som Guds rike i senare slides. Jag tänker på när det är Samuel som möter Saul i den första texten. Samuel säger när Herrens ande, när han säger inte att när den kommer, han säger att skall komma. Alltså det är ett löfte som Saul fick från Herren. Och då tycker jag om den här, om det kan hända att jag är lite radikal idag, men jag som sagt har fått mina presenter än så inte fallt. Så säger Saul så här, nej Samuel så här, och du ska bli förvandlad till en annan människa. Det finns någonstans i mig en övertygelse om att när den helige ande kommer över oss, då händer det någonting med oss. Och det finns en tanke i mig som säger och viskar i mina små öronsnibbar som säger att om vi inte blir förvandlade, och nu predikar som vilt så headsetet flyger av, att om vi inte blir förvandlade, har vi då mött Gud? För jag vill påstå att det är omöjligt att möta Gud och inte förändras till det bättre. Och nu har hälften av trauman funderat om det alls är frälsta, men vi kan ju be en sån bön här mot slutet. Nej, men ni vet vad jag är ute efter. För det står så här i andra versen. Att när Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel så står det att förvandlade Gud hans hjärta. Jesus förklarar på ett ställe att det är hjärtat som är centrum i hur vi lever, hur vi tänker och hur vi agerar. Han säger från hjärtat kommer allehanda ondska. Äktenskapsbrott, mord och en helt dålig radiramsa. Alltså det är någonting med vårt hjärta som Gud alltid längtar efter att få beröra. För Gud vet från tag på våra hjärtan, då börjar det hända saker av sig själv, var jorden sin gröda. Så vårt fokus och vårt centrum hela tiden i vårt kristna vandringsled bör vara: Herre, låt aldrig mitt hjärta bli hårt. För det kan bli hårt, kära vän. Vi kan bli så hårdhjärtade ibland att den heliga andes effekt på något sätt slutar beröra oss. Men då har vi nog sprungit långt bort. Jag tror att varenda människa har alltid en möjlighet att komma tillbaka till Gud. Guds nåd är längre än du kan springa bort. Vi i Sion har en dröm. Och den drömmen att få se Vasa stad bli förvandlad till det bättre. Vad vi menar med det är att det finns en brinnande längtan inom oss att få se människors liv bli fullständigt förvandlade. Vi tror att när Gud får beröra oss som människor så börjar vi beröra vår omgivning. Det är någonting som gör vår omgivning vackert. När människors liv blir förvandlat. Vi drömmer om att få se mörker förvandlas till ljus. Dimma ska bli klarsynthet. Och hopplöshet ska bytas ut mot hopp. Maurits predikade förtjänstfullt förra söndagen om att då vi håller oss nära Jesus så kommer våra liv automatiskt att bära rik frukt för Guds rike. Så vårt fokus, vår kalibrering bör vara hela tiden närmare Jesus. Genom omvändelse, genom bön, genom bibelläsning, att någon äntligen får be för dig. Att få uppleva dopet i den heliga ande. Jag återkommer till det där senare. Vad vi drömmer om i Sion är att få se vanliga människor som du och som jag. Få sina liv förvandlade genom den helige andes kraft. Och det leder till det här. Att vi kan inte förvandla hela världen. Men vi kan förvandla hela världen för en människa. Vi är inte ute efter nu att alltid när vi ibland talar om kallelsen. Så tror vi att varenda på något sätt kallelse handlar om att du ska bli en Mose nummer två. Och leda en nation på 1 miljon plus kvinnor och barn. Kallelsen handlar egentligen inte ens om vad du gör. Det handlar om att Gud ska få älska dig och förvandla ditt hjärta. För när vi talar om kallelse, jag menar, ska han ha handuppräckning här så skulle 37 000% ha prestationsångest. Vi får det så lätt, den här ångesten över, så vi bör fundera vad vi gjort med våra liv. Och då behöver vi förstå att Guds främsta dröm med oss, med dig och med mig, det är inte ens att använda dig, det är att älska dig. Jag säger det på nytt. Vi behöver först och främst förstå att Guds plan och mening med ditt liv är att han ska få älska dig. Jag vet inte om du har känt dig älskad någon gång. Jag tar inte handuppräckning just på den frågan. Men jag hoppas att alla någonsin har känt sig älskade. För det är någonting fascinerande som inträffar när man känner sig älskad. Då känner du att du får vara dig själv. När man är älskad, då får du vara precis vem du är. Och när Gud kommer med hans agape, den här gudomliga kärleken och bara drabbar dig, då får du bara känna, här får jag vara allt jag är. Till och med på gott och på ont. För jag duger och jag räcker för vem jag är och vad han har gjort mig till. Och skulle du inte göra en enda gärning i hela ditt liv, men ändå älska Gud, så är det lika värdefullt som om du gjorde 100 000 miljoner gärningar och älskade Gud. Kanske Guds rike inte sprids lika mycket och det är synd. Och jag kanske kommer lite radikalt tillbaka till just det utlåtandet. Men jag hade en syn en gång. Jag har ju varit ung och vigulant man en gång i tiden. Och jag måste medge att när jag var ung och speciellt mina första 10 år som frälst, det var ganska full fart. Och jag förväntar mig alltid att alla ska ha lika stor och minst lika full fart som jag själv hade. Förlåt Markus. Men jag hade en syn en gång som lite skakade om mig. Och den här synen så såg jag en kinesisk man. som blev frälst. Och samma dag som han blev frälst i synen så kom några vakter, säkerhetstyper, och tog tag i den här mannen och slängde han i fängelse. Och där satt han i 10 år tills han dog. I någon isolationscell. Det var mörkt och smutsigt, minns jag, den där synen jag fick. Och då fick jag den här frågan från Gud i synen till mig som ställdes så här. Var den där kristna mannen sämre då han inte kunde utföra en enda gärning? Så blev tyst och så fick jag där stå i den andliga skamrån och fundera över mig själv och mina medmänniskor som han slängde ok på. Men, för det är ju så här, kära vänner, att vi kan inte basera vår kristna tro på gärningar. För det leder till ångest, krav, och det kan lätt föra oss in på en osund väg av framgångsteologi som leder oss bort från Jesu Kristi kors. För gärningsbaserad tro, det för oss alltid bort från korset. Medan nådebaserad Kristus tro, det för oss till korset. För då får vi någon som säger det är fullbordat. Annars springer vi iväg och säger vi håller på och fullbordar. Och jag känner mig tryggare där det är fullbordat och inte där jag fullbordar. Nästan Instagram-nivå på den kvoten. Hör på det här. Paulus säger det förlösande orden. Om någon älskar Gud är han känd av honom. Att vara känd av Gud är nyckeln till himlen. Enligt Jesu egna ord i Matteus 7. Vad säger han där? Det kommer några män och håller på domens dag och knacka på himlens port. Och så säger de till Jesus, har vi inte profeterat och utfört kraftgärningar med hjälp av ditt namn? Och sen sparkar han ut dem med den heliga katapultfoten. Och säger, gå bort ifrån mig alla ni som driver orättfärdighet, för jag har aldrig känt er. Men de som älskar Gud, de är kända av honom. Ingen gärning, bara nåd. Bara du får ta emot hans kärlek och gensvaren till himlen då du är skriven i livets bok. Det enda som du behöver fundera på i det här livet är att älska honom med hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och all din kraft. För att vara känd av Gud är nyckeln som sagt i himlen. Och det är vår dröm att så många av våra kära Vasabor ska få uppleva samma kärlek som vi själva har fått uppleva. Det är därför vi blir ivriga, hängivna och till och med nitiska i vårt sätt att tjäna och tillbe Gud. Och nu säger jag en viktig sak. Händer ibland. För vi tror att då Gud blir upphöjd så kommer flera människors liv att drabbas av hans kärlek. Nu ska jag förklara en jätteviktig sak åt dig. Varför vi tror på lovsången, styrka och kraft i den här församlingen. Varför vi ibland har nitiska lovsångsledare som tycker vi ska utföra gymnastik och hoppa på våra fötter. Det är för att när Gud blir upphöjd så sprids Guds rike i Vasa. Vem är det som frälsar syndare? Det är bara Gud. Så när vi, du och jag, stiger upp ur vår lata lekamen och kroppen som det är på svenska och prisar Herren med hela vårt hjärta och fokuserar på honom, då hjälper du till att nya Vasabor får lära känna Gud. Så vi tror på något sätt det där att när vi riktar vår blick till Herren och upphöjer honom, då kommer Vasa att lära känna Gud mer. Därför är vi ibland lite nitiska när vi predikar och håller på här framme. Det är bara för att vi längtar så desperat efter att få se människors liv bli förvandlade genom den helige ande. Jag har sett det med mina egna ögon. Att det är enda svaret i många människors misär. När de får möta den här kravlösa, fantastiska kärleken som bara finns hos Gud. Jag tänker dock alltid så här. Här vet jag nu att jag är lite radikal i någon konstig österbottnisk skala. Jag anser att om vi en gång är kristna så är vi lika bra att ta emot hela paketet. Om han nu kan förvandla våra liv, varför inte låta han göra det? Vi vill så enkelt och snabbt fortsätta bygga en stege till himlen. Eller jag ska säga så här, vill vi fortsätta bygga en steget i himlen? Eller vill vi låta han lyfta upp oss dit? Låt oss igen tänka på den här texten som vi inledde med. Profeten meddelar Israels första kung att anden ska komma över honom. Och han ska inte bara få hjälp eller kraft. Han ska bli förvandlad. Hör vad Jesus själv säger. Alltså ibland funderar man om man alls är radikal. Men så säger Jesus. Om ni nu som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Åt vem? Åt alla som ber ha tillgång till den helige ande. Vad är kriteriet? Här ser vi ingen skillnad på bakgrund, social status, framgång eller något annat. Här säger Jesus rakt ut att enda kriteriet vi har för att få den helige ande är att vi ber till Gud om att få den. Det är därför som några av de största ledargestalterna i Bibeln har ett brett och varierat CV. Vi har mördaren Mose, äktenskapsbrytaren David, förföljaren Paulus, gudsförnekaren Petrus och den trasige Maria. Det fantastiska med den helige ande är att han gör inte skillnad på människor, utan han ger anden till alla som längtar efter honom. Vi har genom åren fått be med många människor här att de får bara uppleva dopet, uppfyllelsen av den helige ande. Och mitt minne av mina 21 år jag vandrar på här säger att det är ingen skillnad om man är rik eller fattig, glad eller ledsen. Alla kan få den helige ande. Det är vår rättighet. Jag menar, det är därför Jesus dog på vårt kors, att vi skulle kunna få det här livet av honom. Vi har en dröm, som sagt, att få se Vasa bli en vackrare plats. Hur ska då detta ske? Jag tänker på profeten Zakaria, som har fått en märklig syn innehållandes en massa ljusstakar och lampor. För läs det ganska roligt. Och i ett förbryllat tillstånd frågar ängeln, vad kan dessa saker betyda? Och så säger de ett välkänt ställe hur Gud ska göra saker och ting. Det är så här. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren. Så när vi drömmer om att se Vasa förvandlas, har vi en par intressanta saker på gång som vi ska göra här i höst. Så är vår ledstjärna och vårt hopp och vårt redskap det att vi får mera av den helige ande. Jag behöver mer av den helige ande. Känner jag i alla fall. Och det bästa sättet för dig att göra Vasa till en vackrare plats det är att du låter dig fyllas av den helige ande om och om igen. Maurits var in förra veckan på andens frukter. Frid, glädje, kärlek, generositet, tålamod. Det kommer allt det där och mer där till när vi får bli uppfyllda av den helige ande. Då frågar man sig, varför blir man inte hela tiden då? Men det kan du fråga dig själv och din granne. Det är vår stolthet som många gånger står emot oss. För jag tror inte det finns ett mer effektivt vapen i Guds arsenal än troende som går omkring och är fyllda med Guds uppståndelsekraft. Det är de andefyllda människornas böner som får andevärlden att skaka. Och det är då vi vinner våra strider i den osynliga världen som vi får se dem i den synliga världen. Jag tänker så här ibland när man träffar och diskuterar med människor. Eller jag ska... Jag måste luta mig tillbaka på Jesus. Jag tänker så här, när Jesus kommer ner från härlighetens berg och så har han den här pojken. Och så säger de till Jesus, vi har försökt driva ut och hela den här killen. Lärjungarna inte klara av det. Och så kommer Jesus in i bilden och han direkt full success. Och så frågar de Jesus senare, varför kunde inte vi göra någonting? Varav Jesus svarar att den här formen kunde enbart drivas ut med hjälp av fasta och bön. Eller bön och sen några handskrifter säger fasta också. Och jag tänker så här, när jag sitter ganska ofta med människor i samtal och hälsar på dem och via jobbet och överallt finns de tydliga människorna i den här världen. Och så tänker jag så här, Herre, låt mig alltid vara så fylld med den heliga ande att när jag träffar på människorna så är svaret från dig och inte från mig. Att jag kan ha en sån frimodighet över mig att jag kan sätta händerna på dem och tro och förvänta mig att det händer någonting då jag ber. Men det sker ju inte om inte Gud först får beröra mitt liv. Om inte Gud först får göra någonting med min ande. Och det är min dröm och det är vår längtan med dig. Att när du träffar människorna så kommer inte bara du, utan du kommer Gud med dig. Och du kan ha en sån frimodighet att du kan bara be och du vet att det sker. Du kan bara lyssna och komma in med vishet. Jag vet inte vilken nådegåva Herren har planterat i ditt liv, men min dröm är, kom igång med den. Det är roligare att leva kristen på det sättet, tror jag. Hur ska vi då få tag på det här livet? Hur kan jag leva ett liv som den andra texten talar om för oss? Att vi bara sår och av sig själv så börjar våra liv bära rik frukt. Här finns det, kära vänner, inga omvägar eller genvägar. Det finns bara en väg och det är Kristi väg. Hör Paulus ord i Filipperbrevet 3. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust eftersom jag funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. En typisk paulinsk text med ganska mycket krumelurer i sig. Men jag tänker så här, två saker. Någon gång i ditt liv vill vi komma fram till en sån punkt då vi räknar någonting bakåt i tiden som avskredes, som den gamla översättningen sa, alltså som skit rakt ut sagt vad det grekiska ord egentligen betyder. Vi behöver någon gång inse att vi står vid ett vägval. Allting som har varit, det väger så lite mot den härlighet som Kristus har i beredskap för oss. Så någonstans längs din vandring med Kristus behöver du komma fram till den insikten att nu behöver jag lämna allt och följa honom. Nu behöver jag säga, nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Någon gång längs den vägen behöver vi stå vid en sån ändpunkt och bara säga nu lämnar jag allt som har varit för att gå in i det som han har för mig. För det är när vi lämnar det som har varit, världen, så vi kan få ta del av Kristus och kraften i hans uppståndelse. Och den kraften är ganska mäktig, tänker jag, som har läst Bibeln lite om det. Jesus säger så här: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Att tjäna Gud utan den helige ande, inte att rekommendera. Det leder ofta till ett liv i lagiskhet. För i dessa fall handlar det ofta så mycket mer om vår egen ansträngning istället för Guds. Och för att göra Guds gärningar så är vi alltid beroende av Gud. Jesus sa det, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Det betyder att sök först att låta ditt liv bli uppfyllt av hans helige ande. Låt dig förvandlas av honom. Ibland springer vi snabbt iväg och vi ska göra det ena och vi ska göra det andra. Men egentligen vill Gud först göra någonting med oss och i oss. För det finns en helig ande till dig och för dig och för alla som längtar efter honom. Nämligen, jag vill säga det igen, för att göra Guds gärningar så är vi alltid beroende av Gud. Till sist vill jag nämna några ord om en dröm som jag har. Den drömmen är att om man en gång med Guds nåd kommer in i himlen, att man ska få träffa en enda människa. En. Som kommer fram och tackar en för att man valde att leva för Jesus. Och som resultat av detta så är den människan också där. Det är upp till Gud, för det är bara Gud som ger frukten. Men jag tänker så här att om mitt liv kan bära frukt, så är sannolikheten större i alla fall att mitt liv bär frukt om jag följer Jesus än om jag inte gör det. Men det handlar inte om kvantitet. Det handlar inte om att vi måste ha en lång lista på allt som Gud har gjort genom oss och alla människor som har kommit till tro. Jag menar, tänk om ditt liv kan beröra en människa, då är det ditt liv var ju värt allt och mer därtill. Rasmus som var på den här bilden ojade sig till mig för några år sedan. Han sa att mitt liv har inte fått bära så mycket frukt. Nu kanske han blir arg på mig när jag säger det offentligt, men jag har nog den rätten, känner jag. Men då tänkte han, för det är nämligen den människa som han fick för till Gud, i alla fall jag är tacksam över att han gjorde, för det var jag. Om jag någonstans med Guds nåd har fått bära någon frukt någonstans, så är det bara tack vare att han en dag valde att följa Jesus. Han valde att se mig, han valde att tro på mig, han valde att föra mig till Kristus. Och ett 21 år senare så står man och ännu frälst tack vare att en människa valde att följa Jesus. Och för min del så jag är inte så ledsen att det inte finns 100 000 miljoner andra människor i hans liv. Och jag är tacksam över att han följde Jesus och med Guds nåd fick man själv ta del av det livet. Låt oss närma oss Gud så att han dels får möta och fylla oss med sin kärlek, men också så att hans passion för de förlorade människorna får bli vår passion. För det är någonting som händer när vi kommer nära honom, det är att hans hjärta för det förlorade börjar bulta på vår insida. Den laglärde frågade Jesus en gång vem vår nästa är. Den nästa som Gud har befallt oss att älska. Jesus svarade då genom att berätta om liknelsen om den barmhärtige samariten, som var den enda som tog sig an den halvdöda människan som hade tidigare blivit misshandlad och lämnat döendes längs vägen. Vad som händer när du och jag blir uppfyllda av den heliga ande är att vi kan inte gå förbi behoven längs vägen, utan hjärtat börjar bulta. Vi ser, vi agerar, vi bär. För att vara berörd av den heliga ande, då stannar vi alltid upp och ser dem som behöver Herren runt omkring oss. Jakob säger någonting halvt jobbigt och radikalt. Han säger, det är synd om vi vet att göra det goda och inte gör det. För det är någonting fantastiskt med att bli uppfylld av den heliga ande. Det är människor som man förut hade hatat, känner man plötsligt kärlek till. Det som har talat illa om en, de vill man plötsligt välsigna. Detta är omöjligt, men det blir möjligt om man låter den heliga ande komma in. Flytta in på vår insida och låta vårt hjärta bli berört och förvandlat av den heliga ande. I mitt eget liv har jag fått se detta. Hur man hatade människor som hade gjort mitt liv illa under ett antal års mobbning. Men efter man blivit frälst och blivit uppfylld med den helige ande har plötsligt detta hat fyllts med kärlek. Och nu ska jag säga det mest radikala jag kommer säga idag. Det är lite jobbigt, men inte så farligt. Då domens dag kommer emot mig, kommer inte Guds fråga till mig att vara hur mycket jag älskade människorna som tyckte om mig, utan hur mycket jag älskade dem som ville mig illa. För det visar hur mycket eller hur lite beroende av Gud jag levde mitt liv. Det är inte så svårt att tycka om dem som tycker om mig. Det klarar jag nästan av själv, utan den helige ande. Men de som talar illa om en, baktalar en, skvallrar och är allmänt elaka, där händer någonting med mig att jag klarar jag inte av själv, utan jag behöver den helige ande. Jesus säger så här: vad ska ni få för lön om ni bara hälsar på dem som hälsar på er? Gör inte publikaner, alltså de som inte tror på Gud, allt detta. Gud som låter solen gå upp över både rättfärdiga och orättfärdiga. Kära vän, det är dags att vi i Sion församlingen tar vårt liv på allvar och gör oss ännu mer beroende av Gud. Det är dags att vi slutar leka. Det är dags att vi slutar låtsas vara religiösa, men nu blir det lite jobbigt här på slutet. Låt oss bli mer beroende av honom. För det är bara genom Guds kraft, Guds heliga ande, som den här staden kan bli förvandlad. Den kan bli vackrare, ljusare och bättre. Det är när vi själva låter oss beröras av den heliga ande. Du behöver mera av Gud i ditt liv. Låt mig avsluta med Sefanja 3:17. Herren bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas med dig med jubel. Det är den Gud som bor i dig. Han som älskar dig. Han som vill ge dig ett nytt liv i den heliga ande. Får jag bara be en bön ännu innan Rebecka ska sjunga en sång åt oss och vi senare ska fira nattvard. För jag känner in i min ande att det finns en stor törst här inne efter mer av Gud.